إن الحمد لله أحمده وأستعينه وأستغفره وأعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وإن خير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته En vi, förra gången vi pratade om förståelsen av islam. Okej? Och gången innan dess också så pratade vi lite om hur sahaba förstod islam. Och vi gick in på detaljer i det förra gången. Hur man ska förstå islam. Och varför det finns så många olika förståelser av islam. För att vi sa att ju mer människor det finns, ju mer olika tankar och föreställningar och olika kulturer och kommer in i religionen och allt det här samlas in i islam. Och ni vet, och vi sa att varje person som tror och tycker om islam med egna åsikter, så blir islam efter hans personlighet. Yani om du är aggressiv så blir en aggressiv islam. Om du är feg, det blir en feg islam. Om du är mjuk, det blir en mjuk islam. Om du är hård och så vidare. Så sa vi, vi kommer överens. Därför att jag sa till er att vi ska säga ja, så om jag kommer överens. Och vi kommer överens förra gången att islam går inte varje person, därför då blir det kaos. Om det blir här 15 olika islam yani, på, i ett enda rum. Och det går inte. Och det lättaste var att man alltid kollar vad Allah säger och profeten a.s. Och jag sa några verser om det. Sen förstår man det riktiga islam, korrekt och perfekt. Och det är viktigt inshallah att alla tittar ner och försöker koncentrera sig med mig, eller tittar på mig. Barakallahu fik. Så att det registreras. Det jag ska säga idag, det handlar om ikhlas, uppriktighet. Och varför valde jag att prata om uppriktighet innan det som är tvärt emot uppriktighet? Och det är kyrk och det är hyckleri och annat. Det här är tvärt emot. Alltså det är det som är opposite, yani, av det här. Därför att om man pratar om islam och förståelsen av islam, då har ni gått härifrån förra veckan och förstått att islam tar man ifrån källorna, inte från personerna. Och man blandar aldrig in sina egna känslor. För då förstör man religionen som Allah tabaraka wa ta'ala uppenbarat till Muhammad alaihi sallallahu alaihi sallallahu alaihi sallam. Jag vill höra det högt bara. Säg högt. Var riktiga människa. Den riktiga islam. Ni gick härifrån förra gången med den riktiga islam här inne. Och det kan hända ett problem nu. Att varje person, han tar den här och man är inte uppriktig. Så det är viktigt att man vet hur man är uppriktig och ärlig när man praktiserar sin religion. Okej? Okay? Och jag ska inte prata om ikhlas på ett sånt sätt att jag ska liksom förklara ordet i arabiska och sånt. Inte sådär, yani, punkt för punkt, utan vi ska prata om en hadith som är ganska lång. Jag hinner inshallah hela hadithen idag. Och den här hadithen, den finns i Sahih Bukhari, den här hadithen. Right? Och profeten Muhammad s.a.w. han berättar en historia. Han berättar en historia om två stycken människor ifrån Banu Israel. Från Israels barn som man kallar dem. Från Israels avkomma. Israels avkomma med det? Vem är Israels avkomma? Sharon? Vem är det? Säg då, var inte rädda, jag kommer inte att äta upp oss. Vem är Israels avkomma? Vem är Israel? Jakob, a.s. Vem är det? Ja, bra. Ser ni, systrar, wallah, jag är mer hjältare än er här. Vem är det, Mirsa? Jakob, bra. Det är Jakob, a.s. Det här är Israels avkomma. Det var inte tydligt Israel, judistaten, utan det är alltså, han kallat så. Okay? Han fick 12 barn och de splittrades ut hela världen och det uppkom en ny släkte och så vidare. Det var här Israels barn, profet Muhammad a.s. han berättar om dem. Men hur vet han då vad de gjorde? Han vet därför att Allah tabaraka wa ta'ala ger honom ingivelse. In huwa illa wahyun yuha. Allting han får a.s. det är ingivelse från Allah tabaraka wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala ger honom uppenbarelse och ingivelse och han berättar till människorna. Så det han säger a.s. det är från Allah tabaraka wa ta'ala. Han berättar och säger en man ifrån Israels barn bad en annan låna honom 1000 dinar. En man från Israels barn bad en annan låna honom 1000 dinar. 1000 spänn säger vi. Okej? Okay? Det här första mannen, när han gick till honom och sa jag vill låna 1000, då sa den andra, jag vill ha vittnen. Det är ett lån, det måste finnas vittnen. 1000 är mycket. Så han sa till honom, Allah räcker som vittne. Allah räcker som vittne. För Allah subhanahu wa ta'ala, han ser allting. Eller hur? Allah subhanahu wa ta'ala ser allting. Varenda handling du gör, Allah ser. Oavsett om du själv eller bland människor. Om du gömmer dig högt upp i ett torn och stänger in dig i en yani, pansarväggar runt omkring dig och ingen kan nå dig, Allah ser ändå. Om du även är i täcket, Allah ser ändå. Spelar ingen roll. Gå under soffan, han ser ändå. Förstår du? Hela tiden Allah subhanahu wa ta'ala ser vad du gör. Och änglarna skriver också. Kiraman katibin, Allah säger i Koranen. De skriver hela tiden. En på höger, en på vänster. De två, de skriver allt du gör. Och Allah subhanahu wa ta'ala övervakar. Allahu khaliqu kulli shay'in wa huwa ala kulli shay'in wakil. Allah är skaparen av allting. Och han övervakar allting. Han är skaparen av Allah har skapat oss och det vi gör. Vårt hantverk. Yani, Allah har skapat dig. Okej? Okay? Och han har skapat bandspelaren också. Förstår du? Han har skapat datan och kylskåpet. Men vi vet ju att du skapade från jord. Eller hur? Och djinn och shaitan och så vidare skapade från eld. Men hur kan Allah skapa en bandspelare, en kylskåp eller flygplan? Därför att Allah skapar ett hantverk. Det du gör Allah har skapat. Allah har skapat dig. Var har du fått det här ifrån? Du har ju samlat, eller hur, massa yani, råmaterial som redan finns. Det är inte så att du har hämtat själv metall och sånt och gaser. Det här är något som finns från marken och jorden som Allah har skapat. Så Allah har skapat dig och allt som finns runt omkring dig. Allah subhanahu wa ta'ala ser allting du gör. Det som du gömmer, det som du döljer och det du visar öppet. Det som du döljer är exempelvis vad du har i ditt hjärta. Om du exempelvis är ärlig eller uppriktig, Allah vet. Om du är falsk eller hycklare och har dubbel moral, Allah vet det här. Subhanahu wa ta'ala, azza wa jal. Jag vet inte. Kan ni tänka er att jag kan stå bredvid dig i bönen? Att vi står 500-600 personer och ber tillsammans. Alla från olika länder, olika färger, språk. Alla står i en lång, lång rad exempelvis. Och du som står bredvid mig, samma människa, andas som mig, går som mig, pratar som mig, lever som mig. Du står bredvid mig, fot vid fot, axel vid axel. Men min bön accepteras inte och din bön accepteras. Varför det? Därför det är uppriktigt. Allah vet vad du har i ditt hjärta, så han accepterar från dig bönen. Så säger profeten a.s.w. Han säger i hadithen att vissa deras bön, den kommer inte upp. Det blir som en skugga över dem. Den går upp ingenstans, den stannar. Därför den är inte giltig. Du har bett, det är det som krävs från dig, men det accepteras inte. Så du får ingen ajr för den här bönen. Du får ingen belöning för den. Men om du blir frågad om det så har du bett den. Men belöning får du inte. Och det är med goda gärningar och belöningar som din våg sen behöver, yani, när man ska väga. Inte bara du har bett och kalas. Så det kan stå en hel rad och det kan vara 500 personer, 493, ingen accepterar. En. Men vi alla ber ju i samma rad, i samma moské, samma land, samma stad. Yani. Det är problemet. Problemet är att Allah vet vad du har i ditt hjärta. Så att han accepterar ifrån dig beroende på vad du har i ditt hjärta. Och det är mäktigt det här att veta. Därför att om du känner till att Allah ser dig hela tiden, du kan inte göra haram. Om man har kunskap om en viss sak, man har svårt att göra haram. Vet du va? Om man har ett gott hjärta, man har svårt att göra haram. Exempelvis, profeten sallallahu alaihi wasallam, han nämner i hadithen att en tjej, en syster, hon får aldrig ta av sig slöjan utanför hemmet. Eller hennes abaya. För det finns många systrar som gör det här. Och ja, de är ute, inga människor är där, de sitter i en park, de tar av sig. Tar av sig slöjan, tar av sig abaya, och sitter där, förstår du? Profeten sallallahu alaihi wasallam förbjöd det här. Nu när syster inte vet om det här, det är svårt för henne att hålla sig borta från det. Men hon känner till det och är uppriktig, och hon vet att Allah ser henne, då skäms hon för det, hon skäms att Allah ser henne. Vi kan tänka dig att hela tiden det finns en kamera som filmar dig. Du exempelvis, du sitter hemma, yani, många bröder, sitter hemma, han sitter själv, han tror, han stänger in sig i rummet, förstår ni? Han sitter på internet, han går in på sådana sidor, du vet, haramsidor. Och han tittar och ingen ser honom och så. Allah ser. För det är ännu värre om Allah ser. Därför att jag kan ge ett exempel, så att en bror en gång. Han har ett stort problem med det här. Han sa att när jag blir själv, jag vill gå in på sådana grejer och titta. Och det här är problem många ungdomar gör, subhanallah. Det är någonting man måste ta upp. Och då sa jag till honom, jag vill, om du liksom inte skäms för Allah, för att han skäms inte när han tittar ju. Allah säger att han bryr sig inte. Han säger nej, wallah, jag skäms. Jag säger nej, du skäms inte. Du har aldrig tittat. Han säger nej, jag lovar. Det är falskt att säga så om man inte gör. Så det kan vara tyst. Så jag säger om jag har bra förslag till dig, okej? Okay? Jag säger att du går till den här, jag ska inte göra reklam nu, men det finns en affär, de säljer yani, sådana filmer och så. Jag ser om du går till den affären, okej, du köper en film, bästa som du kan hitta. Köper den, du går hem, och medan familjen tittar på TV, du sätter på den. Och så gör du det du brukar göra, framför dessa skrivning. Framför din pappa, morsa och syrran och så. Han bara skrattar, jag bara, achi, lova mig att du ska göra så. För att varje gång han tänker och skäms inför sina föräldrar, han skäms ännu mer inför Allah subhanahu wa ta'ala. Därför du kan aldrig göra sånt framför Allah, framför dina föräldrar. En som röker, när han gömmer sig i början och röker, helt när man var liten och sådär, kanske man rökte. Man gömde sig från farsan och morsan, ingen fick veta. Om de fick veta, hjärtat stannar och så. Det är grejer, man är jätterädd, förstår du? Eller hon exempelvis, hon är hemma mashallah tyst och hon går ut av sig slöjan och... Förstår ni? Det finns sådana människor. Så att de känner inte att Allah ser dem. Så det här är ett problem. Man fixar det här problemet när man säger att man tänker hela tiden om Allah subhanahu wa ta'ala tar mitt liv. För han ser dig och vet vad du gör. Om han tar ditt liv och du dör vid den här synden. Om du dör när du sitter framför den här skärmen när du tittar på haram. Om du dör när du sitter och lyssnar på haram. Om du dör när du håller någonting i handen som är haram. När du utat av dig, ja, ni förstår. Om det är någonting så du dör, Allah tabaraka ta'ala han låter dig uppstå så som du dog. Yani, om du dör vid en haram handling, du får uppstå med den här handlingen framför Allah och alla skapelser. Han skämmer ut dig framför allihopa. Därför du skämdes inte här. Men Allah subhanahu wa ta'ala, han låter det gå. Han ser dig. Han glömmer inte. Han glömmer inte. Och din herre glömmer inte, Allah säger i Koranen. Han glömmer inte subhanahu wa ta'ala. Men han låter dig för att visa att du får en till chans. Och sen till och med när du dör kan det vara så att när du träffar Allah tabaraka wa ta'ala och berättar och erkänner dina synder framför Allah subhanahu wa ta'ala, för Allah säger i Koranen om de som hamnar liksom framför Allah, de bekänner deras synder. Så när du berättar dina synder för Allah tabaraka wa ta'ala, vad som ska hända med dig nu? Han säger, de här synderna, jag täckte dem, jag skyddade dig i dunya och jag förlåter dem i akhira. Så han förlåter dig och du får gå vidare. Men fortfarande, om man inte skäms för Allahs syn subhanahu wa ta'ala, om du syndar i hemlighet, det här är den värsta sorten. Profeten Muhammad alaihi wasallam, han berättar i hadithen. För ni vet, profeten Muhammad alaihi wasallam, han säger att han har sett helvetet och sett paradiset när han åkte ut den här färden Isra ul Mi'raj. Han såg, så han såg folk som sprang runt i helvetet och som höll deras inälvor i handen. Kan ni tänka er, ett inälvorna så, de höll i handen och sprang runt med den överallt. Så han frågade Jibril, han frågade vilka är dessa människor? Så Jibril a.s. berättade för profeten Muhammad a.s. Han sa, det är dessa människor som beordrar allihopa med det goda och så fort de är själva så är de första som gör det dåliga. De första som hamnar i haram, det är dem. Bland människor han säger, ej, det här är haram, titta inte på det, rör inte det, yani, frukta Allah, det här är munkar, det här gör detta och du beordrar och så vidare och håller på. Och sen när du själv, du är den snabbaste till att göra haram. Du är den första som gör haram. Den första som ljuger, den första som yani, gör allt direkt. Det här är de människor i helvetet som profeten Salam såg. Som springer runt med deras inälv. Och dessa, det här sorten av människor, det är bland dem yani, som inte skäms inför Allah subhanahu wa ta'ala. Tänk på detta. Och det här är den högsta nivån av islam. Därför att islam, det finns tre nivåer. Det finns islam, iman och ihsan. Detta är tre. Okej? Okay? Islam det är fem pelare. Det är att du tror på Allah tabaraka wa ta'ala. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Det här. Och sen du ber. Och du fattar, betalar zakat. Du är hajj, du är muslim. Du är inom yani, islams gränser så att säga. Men kanske han gör lite haram ibland. Det händer. Han glömmer Allah tabaraka wa ta'ala. Han gör haram då. Han menar muslim. Man syndar. När han dör som muslim. Han kommer hamna i paradis inshallah, men vi vet inte om han hamnar direkt. Han är under Allahs barmhärtighet. Men om man inte ber och slarvar, det går inte. Men det här är islam. Sen är det iman. Iman, det är att man tror på Allah och böckerna, änglarna. Det här är de sex trosartiklarna. Dessa sex, en troende, det är en person som tror på islam och praktiserar de fem pelarna och samtidigt han är religiös. Religiös, han gör sitt bästa. Förstår ni? Vi är muslimer här. Vi är troende bland oss. Men det är svårt att komma till den nivån också. Därför att den nivån betyder att du ska, när det är någonting haram, du får inte hålla på med det. Och vi gör haram. Ja, när det är fajr, du måste be. Men många av oss missar fajr många gånger. Förstår ni? sover och vi förtjänar det och så vidare. Vi är ganska religiösa kan man säga. Vi försöker göra det bästa, eller det är vi. Sen den högsta nivån är ihsan. Ihsan, det betyder att, som profeten Rasulullah sa, det är som att du tillber Allah, du dyrkar Allah som om du ser honom. Som Allah, som du ser honom. Men du ser inte honom, men du vet att han ser dig. Så du gör aldrig haram. Till och med, du vågar inte bete dig dåligt framför Allah subhanahu wa ta'ala. Därför att han ser dig. Är det helt skönt? Wallah, det finns sådana människor, de är helt själva. Men de beter sig jättebra själva. Vad betyder bete sig bra? Han skäms att peta i näsan. Men han är själv. Varför det? Därför att han skäms för Allah subhanahu wa ta'ala. Vet ni vem en sån person är? Osman ibn Affan, radiyallahu ta'ala. Osman ibn Affan var väldigt blygsam inför Allah subhanahu wa ta'ala. Osman ibn Affan återberättar att han har aldrig sett sitt eget könsorgan i hela sitt liv. Så mycket var han blyg. Sitt eget könsorgan, alltså, han har aldrig tittat, sett det. Så blyg är han. Men idag, vi har ungdomar, de sitter och snackar om det. Ja, det är så, det är så, min är så, den är så, i duschen, jag vet inte vad. Jag skäms inte, ingen haja. Och den som inte har blygsamhet har inte iman, som profeten Aisussalam sa. Nej, det finns ungdomar idag som skryter om synderna. Jag rätte dit, jag gjorde så, jag tog så, jag rörde henne så, mitt offer där och så vidare. Det finns folk som berättar och skryter. Det finns tjejer som skryter om vilka kläder de ska visa sig ute med och så vidare. Det finns. Skäms inte för Allah. Ingen iman, som profeten sa. Iman och blygsamhet går hand i hand. Har man inte den ena, man har ingen. Osman och Affan däremot nej. Därför är en väldigt trevlig berättelse. Där Osman ibn Affan radiyallahu ta'ala anhu arda. När han kom in till profeten Muhammad s.a.w. Profeten Muhammad s.a.w. Var han i studiet till s.a.w. Jag hör inte Wallah. Du sa inte. Säg något till. Det var inte. Alayhissalam. Han berättade för oss här. Att när han satt en gång hemma hos sig. Så satt han och han visade sina vader. Sina vader. Ja, hans vader syndes. Och Abu Bakr radiyallahu ta'ala anhu gick in. Och han satt med profeten Hassan. Sedan kom Umar Khattab in. Och han satt med profeten Hassan. Sen kom Osman ibn Affan. Direkt när Osman radiyallahu ta'ala anhu kom in, så täckte profeten sina vader. Och det är vaderna måste visa dem. Han täckte dem snabbt och tog ner kläderna på så att ingen skulle se. Och då blev de förvånade, därför var vi just han. Vi kom också in nyss. Ja. De vill veta, sahaba, de var alltid noga med att veta det rätta och det goda direkt. Varför? Det är Rasulullah alaihissalam där. Så profeten salam sa, ska jag inte skämmas inför en man som änglarna skäms inför? Änglarna de skäms. När de är nära honom. Änglarna, kan vi fatta? De här som aldrig syndar mot Allah, de här rena och skapade av ljus. När de ser Osman ibn Affan, de blir blyga. Förstår ni? Men idag vi har tappat blygsamheten därför att vi har tappat tanken på att Allah ser oss. Om du vet att Allah ser dig hela tiden, tro mig. Du kommer aldrig hamna i haram. Wallah, yani, och be Allah tabaraka wa ta'ala att du ska vara bland dem som känns som får ihsan. Bidr Allah subhanahu wa ta'ala att vi är bland muhsinin. Det här är stort därför att ihsan är den högsta nivån. Och inshallah många av er här har nått den nivån. Varför just i Sverige har många muslimer nått den här nivån av ihsan? Därför att det är mycket svårt att vara en sån person. I våra länder. Därför att i våra länder yani, det finns alltid någon på gatan. Yani, om du håller på ni vet, gör haram. Han kommer, han är farbror. Han säger, du säger farbror. Han är inte som du säger till honom. Han kan slå dig dit på gatan. För att du rakar. Eller att han slår tjejen om hon är ute sen. Han tar henne i hår och drar hem. Så vi gör det till i farsan. Han drar hem henne så. Eller hur? Det händer. För han tycker det är ev, det är fult. Man kan inte göra så. Vad gör du och så vidare. Du får skäll. Och om du skriker emot, du får två, tre ärtare till. Förstår du? Det är så. Jag lovar, jag var liten. En man höll på att köra på mig. Och jag trodde mig eftersom min farsa gärna var med. Så jag sa, vad gör du? Framför min farsa, han sa, taktiskt så. Min farsa sa, bra, kom på. Jag kände en, han tog sin son till polisstationen för att få stryk. Han sa, det här är min son, han höjer sin röst hemma över mig. Här. Och vi vill inte få stryk till polisstationen. Alla samlas och de har så stora händer. Det blir kvar hela året. Vi glömmer inte, vi tittar i spegeln. Farsan tog, ser du den handen? Glöm inte den här. Och han glömmer aldrig. Så att där det är så, du kan inte vara riktigt så, att du är rädd för dem. Men här, vem är du rädd för här? Vem är du rädd för här? Ha? När du är ute på stan, du kan vara med tjejer på stan. Eller hur? Hon kan gå runt halvnaken på stan. Ingen säger någonting till henne. Ingen säger någonting till dig. Eller hur? Eller, om någon säger till dig, vad ska du? Du bryr dig dig själv, vad jag vill. Du säger det. Du är inte rädd för någon här. Du är bara rädd för Allah. Det enda som du är rädd för, det är Allah tabaraka ta'ala. Annars hade du gjort haram. Därför du kan göra haram när du vill, och hur du vill, och var du vill tillbaka. Du kan göra haram hemma. Om farsan idrar direkt, du ringer. Han attackerar mig. Och du kommer inte se din pappa igen. Jag känner en i Örebro. De tog 8 barn ifrån honom. Alla hans barn tog dem. Han blev galen. Varför det? Och det var för att hans dotter, de skulle åka till deras hemland. Hon ville inte. Ni vet, hon hade kompisar. Hon var liten, 12-14 och så. Jag ville inte mina kompisar och så. Så han stod till henne någonting. Så. Han drog henne i nacken. Något litet. Hon gick till socialstyrelsen. Och så till. De tog alla 8. Och han då tycker tillbaka till hans hemland. Han har kommit se sina barn igen. De här 8 barn, de kan lämna islam helt och hållet. Jag känner en familj som jag var granne med. De tog 11 barn. 11 stycken och splittrade dem. I 11 olika familjer. Nu är de vanligt. De äter gris, de är ute så. Jag träffade en, jag var liten då, så var i simhallen. Jag träffade en av dem. Så jag sa, hur mår du sådär? Han blev glad, han sa. Han sa, det är bra, så jag saknar min farsa och sådär. Jag bara, hur går det nu? Så jag sa, vad äter du? Han satt åt skinka ner så. Så vad äter du för någonting? Han bara, mat. Jag bara, det här är gris. Du får inte äta gris. Han sa, vadå gris? Han vet ingenting. Han sa, vadå? Det är mat, vad är det? Han helt. Han det är kött. Då skickade han till en serbisk familj här i stan. Varje person fick, yani, en unge. Varför det? Det är så. Yani, det som jag vill komma fram till, mina bröder och systrar, om du verkligen tror på det här inne från ditt hjärta, att Allah subhanahu wa ta'ala ser dig hela tiden, jag lovar dig, det blir mycket bättre. Därför uppriktighet är väldigt skönt. Ikhlas, det är väldigt skönt att ha det. Har man uppriktighet, det känns. Jag lovar dig, man kan urskilja. Om det sitter 100 pers här och jag hälsar på allihopa, jag kan känna. Jag är så uppriktig, inte uppriktig. Är det inte så? Man känner ibland, man ser, det känns som han är uppriktig. Ändå man inte ska döma någon, nej, så, jag menar inte så. Men det känns från hjärta till hjärta. När en person säger en sak, det känns när han säger det, om han menar det. Det här är något som alla vet och känner till. Allah ser det. Kom ihåg detta. Det är väldigt viktigt. Det här är den första, den nyttiga lärdomen vi kan ta ifrån hadithen. När han säger till honom, Allah räcker som vittne. Den här personen, han som skulle låna ut 1000, han sa, okej. Han gick med på det. Det betyder att båda är religiösa. Han gick med på det. Så han bad istället om en borgen. En borgen. Vet ni alla vad borgen är? Det ska jag förklara. Borgen. Jag ska förklara det från sidan. Borgen, det är en form av säkerhet. Yani, om inte du pejar, jag ska få någonting eller någon annan pejar istället för dig. Förstår ni? Där är borgen. I alla fall, så han sa, jag vill ha en borgen. Han som vill låna ut. Så han sa till honom, Allah räcker som säkerhet. Eller som borgen. Yani, om du inte får dem, om jag dör, något händer. Allah försörjer. Han sa okej. Okay. Och gör man så. Ni vet det här med att låna ut pengar och ta emot pengar och sådär. Gör man på det här sättet. Ni vet islam. Islam säger till dig att det här är inte det sättet man gör. När man lånar ut pengar. Det finns en hel vers i surat al-Baqara. Det är Koranens längsta vers. En hel sida. Bara en vers, en hel sida. Det här versen berättar för oss. Och i det här där jämtum vid dig nu berättar en lång vers det här. Berättar för oss hur vi ska göra. Vad skulle bara, yani, om exempelvis en kille, han vill låna ut, yani, ska låna pengar till honom. Eller jag vill låna pengar till honom. Vad ska han göra? Här vittes vi kan lära oss lite snabbt inshallah. Vi hämtar papper och penna och det skriver. Annars khalifa lånar den här summan, skriver summan av Fulan ibn Fulan, den här snubben, okej, han skriver under, du skriver under. När ska du lämna tillbaka pengarna? Du måste skriva också. Om du inte vet, snarast, jag är så fort du får pengar, du skriver. Eller den 28, 29, 30, under nästa månad, nästa år, det är datumet jag ska ha pengarna tillbaka. Du skriver detta. Han tar en lapp, du har en lapp. Han ska egentligen ha en lapp, för det är han du har en lapp. Varför ska man göra så? Yani, för att kanske han tar illa upp. Yani, om någon kommer till mig, och jag är religiös, yani, förstår du? Jag skägg och jag ber. Vadå, tror du litar inte på mig, yani? Vad är det fult att göra så? Eller man är mycket nära kompis, Alexandra. Man är typ, har varit kompis hela livet, sen barndomen. Och sen snubben säger vi skriver papper. Ni vet, det låter lite fult, förstår du? Den här brorsan kan bråka, vad snackar de om? Menar du att jag ska bråka dig? Jag tar dina pengar och det blir så. Vi är bröder och så vidare. Nej. Just därför att vi är bröder ska vi göra så här. Så att vi inte förlorar vår broderskap. Därför att man förlorar lätt broderskap med pengar. Och ägodelar. Förstår ni? Därför är det viktiga papper. Så att vi har, som islam säger, så att inte shaitan kommer mellan oss. Ja, det kan hända, folk samlas för att köpa en bil exempelvis. Förstår ni? Allihopa samlas för att köpa en bil. Och den här bilen, allihopa äger den exempelvis. Det är ett exempel bara, som jag kom på nyss. Men den här bilen som alla har köpt, det kan bli problem om bilen, därför shaitan, han tycker inte om när muslimer samarbetar i någonting gott. Eller en person ska gifta sig. Och en ska fixa. Man måste ha grunder att följa. Alltid. Man måste ha grunder att följa. Speciellt när det handlar om pengar. Därför att pengar är en lockelse till, eller en fitna. Profeten Muhammad sallallahu alaihi wasallam berättar för oss att största fitna för muslimerna är pengar. Okej, pengar. Det är livsfarligt att shaitan kan komma och säga, ej, det är dina pengar. Han ska blåsa dig. Han vet inte vad. Och du gillar inte att bli blåst. Han utnyttjar dig. Bara för du är snäll och du har skägg. Du har slöja och du är snäll. Du ber. De utnyttjar dig. Du vet inte. Du kommer ha någonting i ditt hjärta mot din bror och din syster. Så du hämtar papper och penna och du skriver. Och du säger till din bror, kolla, wallah, du anar inte hur mycket det betyder för mig. Jag uppskattar verkligen inte honom. Men du vet, islam säger till oss och så vidare. Och det är bättre att vi skriver. Ha lappen. Du kan ha den hos dig i alla fall. Så jag mår bättre då. Och så, på ett snällt och fint sätt. Och sen du lånar pengar och det finns ett papper. På det här att du gjorde detta. Jag berättade för er i en annan föreläsning. Att en snubbe, han har ett krav när han lånar pengar. Jag berättade för er. Vad var kravet? Är någon som kommer ihåg? Att personen som lånar pengar av honom ska pussa hans hand. Han måste pussa handen. Det är lite förnedrande. Sen som du kommer, så är han 20 spänn, så jag pussar handen. Sen du får 20 spänn. Förstår du? Det är hans krav, wallah, han sa. Det är min kärl, han sa. Annars har han inte ut. 10 000, 100 lapp, pussa handen. Subhanallah, man vill veta varför. Varför ska man pussa? Han säger, för att sen när jag vill ha tillbaka mina pengar, jag kommer pussa hans fot. Så han får tillbaka dem. Förstår du? Så hans krav. Det att han, jag ska pussa min hand först innan jag pussar hans fotmannen, förstår du? Han tänkte så, därför att folk, de går långt med detta. Du får sen, vad är det med dig, vad du har? För att en som lånar pengar, han kan tänka, vad ska jag göra nu? Han har pengar. Vad har du med det att göra, du? Och många säger så. Han har pengar, han jobbar, han får lön, han mår bra. Det här behöver han få, förstår du? Nej, nej, nej. Men du har, du ger, du har lånat, du måste ge tillbaka. Annars, om du dör med en skuld, så kan inte imamen be över dig. Muslimerna kan be upp dig, men inte imamen. Han får inte. Profeten Assalam, han bad inte över den som inte har skuld. Han sa salla ala sahibukum. Han sa be över er kompis. Jag ber inte. Han har skuld. Förstår ni? Därför oftast, man vill inte begrava någon förutom alla hans skulder betalda. Omar Khattab när han dog, han sa, har jag skuld till någon? En snubbe, han är på att dö. Han är knivstuggen, över 30 gugga han. I sig, han är på att dö, han sa, har jag skuld? Och så en man sa, jag har skuld. Hur mycket? Han sa, jag har, jag vet inte, 80 000 exempelvis. Omar Khattab hade inte så mycket pengar. Så en annan sahabi sa, jag pengar åt dig. Ja, han vill inte dö med skuld. Okej? Och om du har skuld idag och du kan inte betala kanske om 2-3 veckor, ett år och vet att du kan dö imorgon. Vad ska du göra? Testamentet. Det skriver. Ditt testamente. Om jag dör med skuld, den här personen ska betala min skuld. Du kommer överens med en person. Förstår du? Om jag dör med skuld, jag vill att den här ska hjälpa och så vidare. Skriv ditt testamente. De lärde säger att man ska inte leva mer än 3 dagar utan testament. 3 dagar. Därför att om du dör och du inte skriver testamente, om det händer någonting på din begravning, du får alla synder. Allt får du. För du har testamenterat. De skriver, på min begravning får inte ske några bidar. Ingen får hitta, inga kvinnor får komma på min begravning. Så kvinnor kommer och skriker sitt av sitt hår. Ni skottar på folk, galna kvinnor. Därför att de har förlorat sin son, de blir galna helt plötsligt. Det är så, tyvärr. Och profeten Al-Salam, han har varnat kvinnorna för det här, att dra i håret och slå på kinden och sådana grejer. Och många gör det ändå. Slå på kinden, dra i håret, klipper den. Jag tror det finns de som klipper håret halva lång och halva kort. Man måste vara ful för att något dåligt har hänt. Något som jag vet inte. Men, va? Nej, Allah, det finns många olika människor som gör olika grejer, olika traditioner. Men, om på din begravning, om folk gör så på din begravning, Du får synd för det här nytt testamenterat och skrivit att jag har ingenting med det här att göra. Jag dog, jag följer det och det och det. Min akida så och så och så. Det finns till och med på hemsidor lärda som har skrivit deras testament. Så du ska ta deras och lägga på dit. Inga problem. Ditt namn bara. Som där du ser vem han har sagt till mig. Igen, vad är det här? Förstår du? Utan du är inte Muhammed sallallahu alaihi wa sallam, rahmatullah. Okej, så testamentet. Det här är också väldigt viktigt när det gäller det här med skulder, så att man skriver detta och vet det här noga. Skriv det direkt idag. Om du inte vet vad man ska hitta sån grej, du går in på islamguiden.com, det finns där. Och skriver ut direkt ett färdigt testamentet. Den är klar och färdig. Det du behöver göra är att fylla i det. Det är som ett formulär. Du skriver namn, efternamn, vad du tror på. Det står allting, du bara skriver i. Förstår du, som du fyller på ett arbete, du ska söka jobb. Mycket enkelt och bra, inshallah ta'ala. Det finns på arabiska och på svenska där. Okej? Okay? Så han sa till honom, Allah räcker som säkerhet. Nu har vi pratat om en ny lärdom från hadithen. Och det är det här med att man skriver när man har skuld. Till slut lånar han ut pengarna till honom. Efter att han kom överens att Allah räcker som vittne. Allah räcker som säkerhet. Han gav honom pengarna. Och han kom överens om ett datum då pengarna skulle lämnas tillbaka. För att han som skulle låna pengarna, han skulle resa över havet och jobba sådär och återvända tillbaka. Och då sa han, jag återvänder, det är det här datumet och då träffas vi och då får du tillbaka mina 1000 dinar. Så de kom överens om detta. Nu, vad har han gjort nu det första? Han heter ett löfte. Ett löfte. Och att det är ett löfte i islam, det är vilka som bryter löften ofta. Det är hycklare. Profeten beskriver att de bryter löfter. Alisa sådär. Bra. Ofta. Så du, om du ger ett löfte till någon och inte håller den, det här löftet, så kan du till slut hamna i en egenskap av en hycklare. Alla som har en egenskap av hycklare är en hycklare, som profeten Muhammad sa. Och löfte, vad är löfte? Det är om jag säger till dig, jag lovar dig någonting, eller vi ska lova att träffas någonstans, eller vi har skrivit någonting som vi ska göra, en deal. Och du uppfyller inte det här, då har du hamnat i detta. Och många tror att man kan bara strunta i ett löfte för att man missar bussen exempelvis. Jag missar bussen, strunta honom. Nej. Ni vet inte att man hamnar mycket i synder utan att man märker. Man tror att det är okej, vadå jag missade bussen, vad ska jag göra? Det går inte så. Ni vet muslimer, de har blivit, de tar allting med, vad heter det, ser man klackspark? Nypassalt. Vi har en svensk här. Man tar allting med en nypa salt. Väldigt så här, det är ingen fara, det går inte så. I islam, det måste vara noga. Aldrig slarra bort dina rättigheter. Aldrig ta någon annan hans rätt eller hennes rätt. Alltid vara noga med varenda sak du säger och du gör. Änglarna skriver, Allah ser, folk litar på dig, du är muslim. Och så vidare. Tänk på detta. Ett löfte, du har ett löfte, du håller ett löfte. Oavsett vad som händer. Wallah, jag vet en sheikh, hans mamma var på dödsbädden. Hon höll på att dö. Och han hade en föreläsning. Han lovade att de skulle komma i London. Och hans mamma var i Saudiarabien. Han lät mamman dö. Han såg inte hans egen mamma för att han hade ett löfte att hålla. Det här är ett exempel för oss allihopa. Löftet. Profeten Muhammad a.s. Han sa att dummedagen är inne när folk slarvar bort löften och annat. Kallas. Vänta på att dummedagen kommer. Den här världen ska ta slut när folk börjar slarva om deras löften. Allah ta'ala säger att ni kommer bli frågade om allting. Om era syn, om era tal, era händer, era löften. Det är väldigt viktigt det här. Det finns inte att jag missar bussen, jag kunde inte komma. Ta nästa. Förlåt, jag vill se. Och du som väntar, du förbereder ursäkta för din bror. Tänker att det här brodet kanske har någonting att göra, någonting händer och så vidare. Men du bryter inte ditt löfte. Självklart om det händer någonting väldigt akut, det är en annan sak. Men jag vill veta att ni förstår, man ska inte ta allting så. Vem bryr sig? Det ordnar sig. Nej, var noga med din religion. Om du inte är noga med det, vem ska vara? Det är du som är religiös, du. Det är du som kommer till moskéerna, det regnar ute, du kommer, mashallah, må Allah belöna er. Att ni kommer så i det här världet, men ändå, det är du som är religiös, det är du som är stark och praktiserande, du är förebild, du visar andra den rätta vägen, du är ringklockan, du väcker klockan, du väcker andra från mörker till ljus, allt det är du. Så om du är så, inte håller löften och slarvar med religion och ljuger och massa grejer, vad tror du de andra, vad har du lämnat åt de som inte är religiösa då? Och det är problemet med muslimerna, som är religiösa, hans mamma säger till honom exempelvis, skrik inte mot mig. Han säger du fattar ingenting, du har ingen slöja. Han säger det henne. Eller pappa exempelvis, ah, du har inte byxorna uppe, du är helt gott i huvudet, förstår du? Och så vidare, det finns många. Eller hon skriker mot hennes mamma exempelvis. Du vill döda mitt liv och du vill tvinga mig i det och du skriker och gapar. Och det här är haram att göra ändå, din mamma inte är rätt. Och du gör det och så vidare, och yani. Sen när din mamma säger någonting till dig, du säger, ja vadå, jag är i alla fall inte knarkare, jag är i alla fall inte testar. Jag är i alla fall, yani jämför inte dig med sådana människor. Förstår du? Du kan inte jämföra dig själv, det är klart att du inte ska knarka, vill du knarka eller vadå? Yani, jag är i alla fall inte knarkare, vad betyder det? Tror du att Abubakr sa så eller? Jag är i alla fall ingen, jag super inte i alla fall. Så han sa eller? För att det fanns folk som drack på hans tid. Omar al-Khattab innan han blev muslim, han var alkoholist. Allt de lärde sig i historieböckerna att Omar var alkoholist. Han drack så mycket att han var beroende av det. Men när han lämnade islam, han sa aldrig i sitt liv. Jag var så dålig, nu är Omar al-Faruq. Jag skiljer sanningen från det. Han började inte drömma som visst. Ingen sa så.
Eller hur?
När han lämnade alkohol menar jag, och det han drack. Zatla. Så att det här är viktigt, att du är noga med allting du säger och allting du gör. Därför att folk ser och ger allt för dina handlingar. Okej? Okay? Så att när han höll sitt löfte, han gav honom ett löfte. Okej. Okay. Han reste, mannen den första, och han fullgjorde sina plikter. Men problemet var att när datumet hade kommit, när det var dags nu, klart, att lämna tillbaka pengarna, så hittade han ingen båt där han kunde liksom åka med tillbaka för att lämna tillbaka pengarna i det rätta tid. Och nu kommer vi till väldigt många lärdomar ifrån hadisen. Och det är, vad ska han göra? Och jag vill att du ska föreställa dig, därför att allihopa vi har hamnat i sådana situation. Vi har lovat någon någonting, och det är nästan omöjligt att vi kommer träffa den personen eller se den personen. Eller någon säger att han är över havet. Det finns ingen chans att han hinner dit. Det finns ingen chans att det händer att han hinner hämta pengar och ge till honom och gå till han. Vad ska han göra? Vad gör han? Vad är det första han gör? Profeten sedan berättar. Han tog en träbit. Han gjorde hål i den. Okej? Okay? Och han la 1000 dinarer i brevet. I träbiten tillsammans med brev. Vad var det första han gjorde då? Det första han gjorde var inte... då var det han du lär slut betala. Så det är Allah som vill, alla. Det här är gåva. Men han kan tänka att det här är... Ett många när de sover, de har satt ringklockan på fajr. Och sen den ringer och han hör inte han sover. Han vaknar och han bara, alhamdulillah. Det är Allah, det kan vara så att Allah inte vill du ska vakna. Vad ska det vara att det är bra för dig? Många tänker, alhamdulillah. Allah kan ha stoppat dig från att bett fajr. Varför du gör något speciellt synd? Allah vill inte skriva fajr. Varför du insisterar vid speciellt synd? Istället för att du tror att det är en gåva. Man ska aldrig tro sig själv. Man börjar tro att man är någonting, direkt Allah drar ifrån dig gåva. Det är så. Därför att om man tror sig över Allahs gåvor, det är som att man förnekar dem. Yani, om jag har en gåva och jag slarvar med den, det är som att jag förnekar att jag har fått en gåva från Allah subhanahu wa ta'ala. En bror berättar för mig, när han bodde hela sitt liv i ett arabland och han var väldigt fattig. Sen åkte han till Amerika, han bor i Amerika nu. Och han är där och han ser att jag går in i affärerna, de har värsta maten, mannen. Han säger det finns ett område i shoppingcenter, bara bröd. Han säger det finns fyrkantiga, det finns runda, det finns långa, han blir galet. Därför att i hans land han måste stå i kö 2 timmar för att få 2 brödbitar. Gamia, han står där. Han väntar 2 timmar. Och sen när han kommer, Allah han berättade, vi brukar läsa, han sa till mig när han var i hans hemland. Han sa, vi brukar läsa surat al-Baqarah och Ala Imran i kön. När vi kom fram, vi var ungefär vid Nisar. Och då, de skulle köpa kyckling. Och det var bara lår kvar. Så han fick ett lår, han går hem till sin familj med ett lår. Fattig. Han kom till huset och han såg affärerna, du vet. Kyckling, lår, egna paketer, hela bröd och citroner så tjocka och biffiga där, helt ruttna. Så små citroner som gröna som var. Så han sa, vi satt hemma hos en kille och vi skulle äta. Så då han hämtade sin tronbit och han gick till maten och han tvättade, alla gör så, ingenting. Han tog sin tronbit och han lite, bara lite mat, slängde han den resten och satt hos honom. Han tittade länge. Han bara, vad gör du? Är du galen? Han bara, vad är det? Han bara, hämta citronen. Han bara, vi brukar där borta i mitt land, vi sitter, vi dödar den. vi sitter, det är som att vi stryper någon person. Allt kommer ut, vi hämtar kniv, vi tar ut resten. Sen vi sparar den. Vad sparar de till? Yani efter maten, de tvättar händerna, man slutar gott med händerna. Han säger, vi lämnar inget. Men den säger, la ilaha illallah, till trombiten vi slänger det. Vi säger shahada. Det är en annan. Så att gå ändå. Jag måste kämpa. Och det är så du ska göra också. Om du känner att det finns ingenting att göra. Du lider verkligen med dina bröder i Irak. Du lider verkligen med dem som finns, som är förtryckta bland dina bröder och systrar. Men du kan inte göra någonting. Vad ska jag? Nej, du kan göra. Du kämpar. Du försöker. Du samlar folk och du säger till dem att ni måste skriva insändare och klaga. Så det här landet, det borde göra någonting. Du gör någonting. Det är inte still och glo. Utan du gör och kämpar. Och gör, han hämtar en träbit, han lägger pengarna i ett hål och ett brev tillsammans med det här. Och han slänger det här i havet. Och när han tog den till havet, innan han stängde iväg den, lyssna nu vad han gör. För att han tänker inte bara på, yani, خلاص, jag är ut min nu, det här är den, yani, den praktiska delen. Men tänk, nu hans hjärta, eftersom hans hjärta är förknippat med Allah, så han gör dua när han säger. Han säger, ja Allah, lyssna, du vet att jag lånade 1000 dinar från en person. Han bad om ett vittne och jag svarade att du räcker som vittne. Sedan bad han om en borgen och jag svarade att du räcker, var tillräcklig som borgen. Han nöjde sig med dig, Allah. Jag sökte efter en båt för att kunna betala tillbaka lånet i tid, men jag hittade ingen. Så jag överlämnade åt dig och vakade över lånet. Och han kastade den i träbiten. Han kastade träbiten av. Vad är det här för människa? Vilken uppriktighet han har. Har du någonsin satt dig ner i din dua med Allah, jag har ett stort problem. Okej? Okay? Exempelvis, jag kom inte in i mitt universitet. Om jag inte kommer in, min morsa kommer dö. Jag har lovat henne. Berätta det problem för Allah subhanahu wa ta'ala. Allah, jag har inga pengar till min hyra. De har dragit bort sus på mig. Vad ska jag göra? Jag har exempel. Allah, jag vill ta på mig slöja. Men om jag tar på mig slöja, min morsa, hon kommer bränna upp mitt hår. Ja, Allah, jag vill verkligen börja be igen, men jag är svag och jag är fattig och jag är ingenting utan dig. Allah, jag behöver din hjälp. Allah, jag har bara dig. Allah, hela tiden. Allah, tabaraka wa ta'ala, lyssna. Du vet inte gå till psykologer eller läkare eller sånt där. Här i Sverige, du kan gå till läkare om du har ont i lillfingret. Men i ditt hjärta, du har Allah. Vad ska du med alla människor? De kan inte hjälpa dig. Ingen kan hjälpa dig eller skada dig om inte Allah vill. Gå till Allah. Han hämtade träbiten, slängde den och han kämpade och jobbade. Sen gjorde han dua och sa till Allah subhanahu wa ta'ala, Allah, du vet att jag är uppriktig. Du vet att jag vill hitta en båt. Efter att han slängde i den, han gjorde dua till Allah subhanahu wa ta'ala. Och vad gjorde han sen, efter att den var där? Han sa, hur det jag kan göra? Han gav inte upp, han fortsatte att leta efter en båt. Så det betyder att när du behöver någonting, du kämpar. Du vill gifta dig, du kämpar och letar efter en bra syster. Hittar du inte henne, du gör dua och du fortsätter att leta. Inte خلاص, Allah hämtar och fixar. Nej, du måste kämpa och du måste jobba och göra dua och se till att Allah subhanahu wa ta'ala kommer att acceptera ifrån dig. Den som Allah accepterar ifrån dig, den som insisterar att göra dua. Den som håller på hela tiden, 1, 2, 3, 4, 10 gånger. Tills Allah accepterar från dig när han vill subhanahu wa ta'ala. Bry dig inte om vad Allah accepterar inte. Bara bry dig om din dua. Om du har problem hemma, gör dua till Allah subhanahu wa ta'ala. Må Allah vägra dina föräldrar. Allah, du vet att min mamma, hon har ett bra hjärta. Allah, min pappa, han är en god människa. Han kanske inte bett hela sitt liv, men han är en bra hjärta. Om du vägrar dig honom, jag lovar dig Allah. Jag kommer att, och du ger Allah löften, och du utför din löften, när du kan göra. Och du gör detta från hela ditt hjärta, med din familj, i ditt jobb, i ditt yrke, Allah. Yani profeten Muhammad s.a.w. han ger dua att Allah skulle vägra dig ihdal umarayn. Han sa så, må Allah vägleda en av de två Omar till islam. Eller må Allah subhanahu wa ta'ala vägleda och upphöja och ge islam makt och ära genom de här, en av dem. Omar Khattab eller den andra, Omar Abu Jahl. Han heter också Omar, eller Omar. Må Allah, han gjorde dua till Allah subhanahu wa ta'ala. Okej, gör dua. Och kämpa och fortsätt kämpa. Och var uppriktig. Och det här är uppriktighet. Att han har kämpat och han har fixat en träbit och han har lagt pengar och brev och kan. Sen kastade han efter hans dua, han fortsätter att leta efter en båt. Det är samma datum som de skulle träffas, den andra snubben som lånade ut pengar till honom, han gick till havet för att titta var han är, för att de skulle träffas. Och medan han stod och tittade över det här havet, då såg han ingen båt. Istället så hittade han träbiten. Han kunde lämna träbiten. Den träbiten bryr sig en träbåt i en hav, det är inte värsta grejen. Eller hur? För att pengarna syns inte, ligger i hålet. Men Allah subhanahu wa ta'ala, eftersom han accepterade hans dua, för att han bad Allah att Allah ska vaka över lånet. Allah är mitt och jag kämpar nu. Han visar Allah. Han visar Allah att han fortsätter kämpa. Så att Allah subhanahu wa ta'ala vet att han är uppriktig. Han tog träbiten och sa, jag kan använda den här till bed. Och han tog den här och han hittade 1000 dinar tillsammans med brevet. Och nu kommer den otroliga delen av hadithen och vi är snart klara. Är ni trötta eller? Den sista biten, inshallah. När han tog pengarna, den andra, kolla, båda två uppriktiga. Han tog pengarna. Sen när den andra killen hittade en båt och återvände tillbaka, vad gjorde han för någonting? Han gick till honom. Han gick honom med 1000 till. Och så här är dina pengar jag lånade. Nu har vi hamnat i situation att han kan blåsa honom. Han kan säga, okej, jag har inte fått någonting här. Nej, vad ska jag veta? Men Allah ser, subhanallah. Allah ser. Och han vet att Allah ser. Men vad sa han? När han gick fram till honom, han sa, wallahi, jag har hela tiden försökt hitta en båt för att komma tillbaka med pengarna, men det här var den första båten jag kunde hitta. Varför sa han så? För att han ursäkta sig? Nej, han sa så för att en muslim bryter aldrig sitt löfte. Han vill säga, kolla, jag är religiös. Jag är en bra kille. Islam har beordrat mig att vara det. Det var inte meningen att komma för tjänst. Han vill visa att han har bra moral och bra akhlaq, så att han vet det här, den här personen. Sen sa han att jag försökte göra mitt bästa. Här är dina pengar. Den andra, han vill se om han är uppriktig. Så han frågade honom, har du skickat någonting till mig? Har du skickat någonting? Han kan säga, jag skickade man 2-3 tusen. Var är det? Ge mig mina till dig. Jag skickade, har du hittat? Det kan bli bra där. Men eftersom båda är uppriktiga, det är lugnt och fint. Han säger, har du skickat någonting till mig? Han sa, den första svarade. Vad sa han? Ja, jag skickade 2000, jag skickade... Nej, han sa, jag berättade för dig nyss att jag inte kunde hitta en båt till. Han säger ändå inte att han har skickat någonting. Han vill inte förstöra, ni vet. Klass, uppriktigheten, han har mot Allah. Han säger, jag berättade för dig alldeles nyss att jag inte kunde hitta någon båt före den här. Mannen då svarade tillbaka och sa, Allah har sannoliken gett mig det du skickade i träbiten. Så ta dina 1000 dinar och gå hem. Allah, han är uppriktig också. Han sa, jag hittade en båt nyss, jag huskar. Han sa, jag vet, Allah har skickat till mig. Vet ni varför? Därför han sa i början, Allah räcker som vittne. Allah räcker som borgen. Och eftersom båda är uppriktiga och de tror verkligen på att Allah räcker inte idag. Han säger, Allah säger det, men Allah är vittne. Allah, han säger så för att blåsa honom. Det är därför han säger så. Det är skott med skägg som har företag och som baserat på blåst folk. De visar använder skägget och slöjan för att lura människor, eller hur? Som en man, han klädde sig varje dag till en syster. Han täckte ansiktet och så. Och han kom överens med en annan kvinna som är gift. Han gick hem till henne, knackade på, han har kläder. Så hennes man, han är religiös. Så han öppnar dörren, han ser en kvinna, han backar. Han säger gå in, han går in i rummet och stänger in sig. Och han sitter och gör lilla med hans fru i rummet. Varje dag, flera veckor, flera månader. Sen en dag, mannen upptäckte honom. Och var upptäckte han honom? Han upptäckte honom på gatan, framför alla människor. Alla talar här och sen lyser honom för alla. Det här är ingen uppriktighet. Det finns människor som inte är uppriktiga, som är falska. Men vad ska vi göra så att vi löser det här problemet? Du ska vara uppriktig. Därför att många säger, Allah helvete, det finns ett problem, det finns så många människor som är så dåliga. Det finns många som ber, men han är tjuv. Jag vet, en han ber, han är tjuv. En han ber, han röker. En han ber, han är knarkare. En han ber, han går på disco. En han ber, jag vet inte vad. Jag vet, en hon har slöja, hon håller på med killar. En hon har slöja, hon sminkar sig. Och jag vet inte vad. Var du den som är bäst då? Vad är problemet? Var du den som ber och inte ljuger? Den som ber och inte röker? Var du den som har slöja och inte håller på med killar? Det är väldigt enkelt, jag. Var du den uppriktiga? Var du den som har uppriktighet och som känner och se till att du vet att Allah subhanahu wa ta'ala övervakar och ser dig. Vi ber Allah subhanahu wa ta'ala att vi ibland är uppriktiga vad vi säger och vad vi gör. Att han samlar oss allihopa under hans skugga. Det finns någon skugga förutom hans skugga. أقول ما تسمعون استغفر الله العظيم لي ولكم سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك